sägs ju att de som inte kan sin historia är dömda att upprepa den. Och för er som inte känner att ni kan den svenska nykterhetsrörelsens historia så ska vi upprepa den klart och tydligt i det här avsnittet av Accentpodden. Mitt namn är Jens Wingren. Rösträtten firar 100 år i år och inom nykterhetsrörelsen tar vi en hel del ära åt oss för att ha banat vägen för den svenska demokratin. Men hur gick det till? Hur såg Sverige ut när nykterhetsrörelsen uppstod? Och vad spelade demokrati för roll i den tidiga nykterhetsrörelsen? För att bland annat hålla liv i kunskap om den här typen av frågor bildades Nykterhetshistoriska sällskapet för 3 år sedan. En av sällskapets ledamöter är Johan Persson, som också är administratör på UNF.
Vår främsta verksamhet är att vi tillsammans med MBV anordnar samtal som för det mesta har varit i Stockholm, något har varit i Uppsala, om nykterhetshistoriskt intressanta frågor. Under det här året så har vi ett temaår om demokrati, och just eftersom det är 100 år sedan allmän och lika rösträtt i Sverige. Och vi har haft olika föreläsare som har pratat om det här ämnet och kopplingar som finns till nykterhetsrörelsen och demokratiseringen av Sverige och så.
Varför är det viktigt att uppmärksamma nykterhetsrörelsens historia?
Jag tror att det finns väldigt många skäl. Dels finns det nog ganska starka skäl för oss själva att prata om vad som är våran historia, att prata om de historiska debatter som har funnits inom rörelsen. Jag pratar ju ganska ofta, jag är då och då ute och föreläser och så om nykterhetsrörelsen och kampen mot nazismen under 30- och 40-talet. Och en anledning till det är ju för att frågorna kring den typen av ställningstaganden återkommer ju idag när vi har liksom en växande rasistisk och fascistisk rörelse i Sverige, och nykterhetsrörelsen måste liksom tvingas mer eller mindre ta ställning till det här. Och då kan det vara viktigt att komma ihåg att sådana här diskussioner som till exempel ska vi hyra ut våra möteslokaler till vem som helst, de har förekommit förr i rörelsen. Och jag tror att man får en väldigt stark, eller en mycket starkare ideologisk grund att stå på i sin övertygelse, sin nykterhet, om man liksom känner till våran historia och så. Sen tror jag att det är viktigt för samhället i stort att vi pratar om nykterhetsrörelsen och folkrörelserna i allmänhet och hur de liksom har varit kopplade till just demokratiseringen av samhället. Och att vi ju faktiskt har en demokrati som på något sätt förutsätter starka folkrörelser och att människor faktiskt engagerar sig i samhället. Det är ju så demokratin i Sverige har vuxit fram, liksom ur den här folkrörelseengagemanget.
Om vi ska ta och gå till början av vad man ska kalla den svenska nykterhetsrörelsen. Mm. Hur ser Sverige ut när den uppstår? När är det här och i vilket historiskt sammanhang är det som den svenska nykterhetsrörelsen uppstår?
Vi brukar ju prata om det, att när den moderna nykterhetsrörelsen uppstår, och det är ju 1879, då kommer IOGT till Sverige för första gången.
1879 införs för första gången en gemensam tid för hela Sverige, den så kallade järnvägstiden. August Strindberg ger ut Röda rummet och i Göteborg grundas den 5 november den första logen av IOGT.
Men redan då så existerar ju sen ganska länge tillbaka en nykterhetsrörelse i Sverige, den äldre nykterhetsrörelsen. Jag tror att den första föreningen med nykterhetskrav i Sverige bildas runt 1816 eller något sånt. Men IOGT skiljer ju sig från den här äldre på 2 ganska viktiga punkter. Och dels så är den här äldre, den är nästan helt inriktad på brännvinsfrågan. För det var ju ett väldigt stort brännvinssupande i Sverige under 1800-talet. Och den här tidiga nykterhetsrörelsen, eller den visselgrenska som den ibland kallas efter en präst som var väldigt engagerad där. Den var ju mycket inriktad på att få bort hembränningen som ju var laglig då. Och i mitten av 1800-talet så lyckas man också få bort hembränningen i Sverige. Men den var ju också inte uppbyggd som en demokratisk folkrörelse, utan den var ju ofta uppbyggd kring liksom personer ur societén eller akademiker eller präster eller sådär som liksom skulle frälsa arbetarklassen, och de här medlemmarna hade kanske inte så mycket att säga till om. Medan när IOGT kommer så byggs den ju, blir det en rörelse som verkligen byggs upp utav, ja, det är framförallt småfolket. Alltså det är arbetare, det är småjordbrukare, det är lantarbetare. Men 1879 när den moderna nykterhetsrörelsen kommer till Sverige så inträffar ju två andra viktiga saker. Dels så ger Strindberg ut Röda rummet. Vi har en typ av konstnärlig och litterär modernism som bryter igenom i Sverige. Och dels så är det den stora Sundsvallsstrejken, den första riktiga stora moderna strejken i svensk historia. Så nykterhetsrörelse och arbetarrörelse växer ju egentligen fram i samma tidsperiod. Och det här är ju en period när vi har fått en industrialisering av Sverige. Vi har fått en urbanisering. Människor har lämnat landsbygden. Börjat flytta in i städerna. Gamla sociala sammanhang har på många sätt brutits upp. Människor söker sig på många sätt efter nya sammanhang. Då får vi ju de tre klassiska folkrörelserna. Det vill säga vi har frikyrkorörelsen som tar sin början lite tidigare. Därefter nykterhetsrörelsen och sen arbetarrörelsen egentligen som organiserar sig i Sverige. Men det är ju... Det här är ju människor som organiserar sig mot ett ganska omfattande socialt elände alltså. Sverige håller ju på att supas bort i princip, upplever de här människorna. Och det finns ett jättestort behov som nykterhetsrörelsen kan fylla liksom. Både av just nykterhet, att leva ett bättre, mer skötsamt liv, ett liv som liksom inte ska bortslösas på fylla eller kortspel eller liksom, man ska leva ett liv som har ett vettigt innehåll liksom, och man ska också leva ett liv med bildning, med läsning. Det blir ju en jätteviktig roll som nykterhetsrörelsen fyller liksom. Man skapar bibliotek, man skapar studiecirkeln växer ju fram inom nykterhetsrörelsen. Oskar Olsson, Oskar med skägget, uppfinner ju studiecirkeln som fenomen. Och man har kvällskurser och liksom, det är verkligen, det är ju en befolkning som hungrar efter bildning. Att lära sig om samhället, men också liksom att läsa litteratur, att läsa naturvetenskap. Men det fyller ju också ett syfte. Man bör ju komma ihåg att Sverige vid den här tiden är ju inte en demokrati. De flesta är ju utestängda ifrån att delta i liksom demokratiskt beslutsfattande. Men inom nykterhetsrörelsen så har du ju möjligheten att på lika villkor, egentligen oavsett vad du har för bakgrund, delta i beslutsfattandet. Och det märker man ju också om man läser liksom berättelser och så från den här tiden, att om man till exempel varit ekonomiskt ansvarig för att samla in pengar till byggandet av ett ordenshus och kanske haft ett ganska stort ansvar, så börjar ju frågan väckas hos folk. Men varför kan inte jag då också sitta i kommunfullmäktige och ha ansvar och så liksom. Det finns ju en stark tendens någonstans hos liksom överheten och brukspatronerna och så att vilja behandla arbetare och småfolket så att säga som barn någonstans, som liksom ska uppfostras och som inte vet sitt eget bästa och så, medan nykterhetsrörelsen ju någonstans handlar om att faktiskt säga att nej, men jag kan ta ansvar för mitt eget liv liksom. Jag kan ta ansvar, jag kan välja att inte dricka alkohol, jag kan välja att liksom inte slösa bort min tid på dumheter, utan jag kan leva ett ganska disciplinerat liv och så. Alltså, det kan ju nästan verka skrattretande idag, de här diskussionerna man hade om att ja, men man ska inte dansa och man ska liksom helst inte vara för glad. Så det är väldigt puritanskt ideal på många håll. Men jag tror man måste förstå det utifrån det här med att man ville verkligen visa att man var en vuxen, ansvarstagande person. Liksom.
Det kan ju lätt låta lite präktigt för oss idag.
Ja, jo, men det var det nog. Men jag tror också att man måste förstå vad någonstans alternativen var. Inte så roliga när man såg människor antingen gå under i liksom fylla och dålighetsliv. Eller det alternativet som liksom överklassen och kyrkan och så stod för. Där man skulle vara någon sorts livslångt barn om man kom ifrån de lägre sociala stånden. Liksom.
Människor som fått smak på självbestämmande och ansvar inom IOGT var såklart intresserade av att bredda detta till övriga samhället. Men att ta ställning för rösträtt i det tidiga 1900-talets Sverige, det var inte helt okontroversiellt.
Nykterhetsrörelsen hade ju en princip om politisk neutralitet, och den innebar ju att man skulle egentligen inte ta ställning i frågor annat än som rörde alkoholfrågan då. Och det där var ju lite av en, vad ska jag säga, det var inte helt självklart hur man skulle förhålla sig till det där med rösträttsfrågan och så. För ofta ville ju de lokala logerna och så vara aktiva i kampen och kanske gå med i demonstrationer och sådär. Och det där var hela tiden lite en förhandlingsfråga inom rörelsen där man, man kan föra fram krav på rösträtt, men om man kopplade till krav på till exempel då att folkomrösta om alkoholförbud, för det var ju en av rörelsens stora frågor. Och på så vis kan man ju säga att man också var pådrivande för en demokratisering, just för att man såg demokratin som ett verktyg egentligen för att uppnå nykterhet. För man såg ju liksom att de som styrde i samhället och liksom överheten och så, de skulle ju antagligen inte frivilligt genomföra till exempel ett alkoholförbud. Och därför drev man till exempel, en av de kamper som man drev var ju för att få hålla en sorts lokala folkomröstningar om alkoholfrågan. Och där man då ville ha lika rösträtt och kvinnlig rösträtt och sådär. Men det är egentligen ganska sent in på att rösträtten faktiskt genomförs i Sverige som till exempel IOGT tar upp rösträttsfrågan på sitt program då. Eftersom man såg det, det sågs fortfarande inte som en självklarhet, utan det sågs som en politisk fråga helt enkelt. Ända in under andra världskriget egentligen så har man ju debatten, måste man vara demokrat för att vara medlem i nykterhetsrörelsen? Och där vissa då framför att man måste ju acceptera att inom nykterhetsrörelsen så har vi en demokratisk organisation, men om man ska tycka att samhället ska vara demokratiskt organiserat eller inte, det är ju liksom en politisk fråga. Och sen kan man se att ju mer kriget fortskrider och sådär, desto starkare blir idén om demokratin som så att säga en sån neutralt ställningstagande. Att man inte ser det längre som en politisk fråga egentligen, att vara för eller mot demokrati, utan ser det som liksom en del av ens rörelsens ideologi. Eller, jag ska säga.
För idag så är ju demokrati en av de liksom tre hörnstenarna i IOGT. När uppstår det egentligen? När blir det liksom centralt att vara en demokratisk organisation på det sättet?
Egentligen kan man nog säga att det alltid har varit en av hörnstenarna att vara demokratisk. Därför har man haft ett demokratiskt ideal för hur rörelsen ska vara uppbyggd. Det har man haft egentligen. Rörelsen bildas ju på 1850-talet i USA, och den bildas ur en ideologi som är liksom sprungen ur någon sorts liberalism och liksom kristen radikalism kan man väl också räkna dit, men där det finns en väldigt stark liksom ett starkt ställningstagande för demokrati inom organisationen. Och i praktiken har ju rörelsen alltid på något sätt drivit en kamp för liksom demokrati och så, men just det här med att ta ställning till hur samhället ska vara organiserat, det är nog faktiskt under andra världskriget som det liksom börjar bli en sorts självklarhet.
Och är det då en reaktion på de fascistiska makterna nere i Europa som sker?
Och i någon mån säkerligen Sovjetunionen också. Alltså att man tar ställning för demokratin som styrelseskick, för, inte bara som styrelseskick för organisationen, utan att man faktiskt ser det som ett positivt värde att ta strid för liksom, demokrati som styrelseskick för Sverige.
Men det här med att fascister till exempel inte skulle få använda IOGT till hos lokaler, det var inte en självklarhet som du sa i början?
Nej, det var det inte. Och det fanns egentligen, det hade också att göra med det här med den politiska neutraliteten. Ska vi börja ta ställning till vilka politiska organisationer som får använda våra lokaler? Och där kom man väl till egentligen tre olika slutsatser kan man säga, där en av dem var att vi måste, alla får hyra hos oss liksom, vi tar inte ställning. En annan var att säga att nazister och fascister får inte hyra hos oss, ofta då med hänvisning till det som faktiskt hände i, liksom, i Tyskland och så. att det här är, ja, men det här är inte vilken politisk kraft som helst så att säga, utan det här är i grunden antidemokratiskt och emot den andra ideologiska grundpelaren man hade, det vill säga broderskapstanken, som ju var en idé om liksom människors lika värde oavsett kön, vilket är intressant när man talar om broderskap, men det var det ord man använde. Oavsett kön, oavsett ras, oavsett klass, oavsett politisk tillhörighet. Och sådär. Den tredje vägen var att man sa, okej, ni får hålla möte, men då kräver vi att ni öppnar upp på slutet för liksom en allmän debatt eller frågestund, och så mobiliserar vi nykterister för att liksom gå dit och försvara demokratin.
Och de flesta nykterister var liksom engagerade mot nazismen eller var liksom lagda åt det hållet?
Ja, det får man nog säga. De dominerande politiska riktningarna egentligen i nykterhetsrörelsen vid den här tiden var ju socialdemokratisk och liberal. Det fanns, när man till slut bestämde sig för att man, ja, vi ska utesluta nazister, så var det i praktiken nästan ingen som uteslöts, för att det fanns inte så där många nazister. Det var nog mer av en teoretisk fråga. Och väldigt många av de ledande nykteristerna i Sverige var ju på olika sätt aktiva i antirasistiska och antifascistiska sammanhang. Liksom.
Annars kan man ju tänka sig att fascismen och nazismens renhetsideal skulle kunna gifta sig med nykterhetsrörelsen på något sätt, ja. Men det skedde aldrig riktigt.
Nej, när till exempel när Hitler kommer till makten i Tyskland, så har reformatorn i OGTs tidning ett omslag som säger Hitler hetsk mot alkohol och alkoholkapital. Men den där blev väldigt omdebatterad. Jag kommer tyvärr inte ihåg hans namn, men redaktören på reformatorn under den här tiden tillhörde nog en av dem i nykterhetsrörelsen som var inte öppet tyskvänlig, men kanske inte heller direkt antinazistiskt aktiv. Så att det fanns ju en bredd inom rörelsen, men framförallt så fanns det starka fästen av väldigt övertygade antinazister. Ruben Wagnsson till exempel, som ju var IOGTs ordenschef under kriget och som var en starkt övertygad antinazist. Även inom ungdomsförbunden Heimdal och Sveriges Godtemplarungdom var ju starkt övertygade antinazister, alltså rakt igenom.
I nästa avsnitt av Accentpodden ska vi återkomma till nykterhetsrörelsens historia, och då ska vi prata om folkomröstningen för spritförbud och vilken roll nykterhetsrörelsen kom att spela under byggandet av det svenska välfärdssamhället. Men vi ska avsluta med att låta Johan berätta en historia om en tid då nykterhetsrörelsen inte drog sig för att spränga saker i luften.
När man pratar om nykterhetsrörelsens historia så pratar man ju ofta om liksom ordningsamhet och skötsamhet och så. Men det finns ju även i svensk nykterhetsrörelsehistoria lite mer dramatiska tillfällen. Jag tror ganska många har hört talas om de där UNF-arna som någon gång körde in en skåpbil och blockerade Systembolagets dörrar med. Som jag förstår så var det inte riktigt tänkt att den skulle krocka in i dörrarna där, men det där är en sån skröna som folk gärna berättar. Men det finns ju flera sådana historiska exempel. Jag tänker till exempel på när logen 732 Ljungblomman av IOGT i Ragunda, vilket väl jag tror att Ragunda ligger i Jämtland. På 1890-talet så förde de en ganska tynande tillvaro, för att det här, vet du, det var ju utflyttningsbygder. Alltså det var många som flyttade till USA därifrån, så att många av logens medlemmar hade flyttat, men man hade bestämt sig för att man skulle försöka komma igen lite grann, och man skulle bygga ett nytt ordenshus. Så man hade samlats där, jag tror att det var en söndag, för att slå tegel. Man skulle slå tegel till taket helt enkelt och lägga. Men några av de medlemmarna i logen som var på väg dit, de hade fått syn på att spritsmugglarna var på väg till byn. Därför att man skulle ha en auktion i byn några dagar senare. Och då var det väldigt ofta så att då slog man upp en lönnkrog i någon glänta dit gubbarna gick och söp sig redlösa. Och det här bestämde man sig då för att det här skulle man sätta stopp för denna gången. Så några utav logemedlemmarna där, de beväpnade sig helt enkelt med dynamit och gav sig av för att leta reda på det här förrådet. Och de hittade förrådet i en glänta i skogen. De här som var satta och vakta där, de hade visst smugit sig iväg för att de hade smakat lite på sitt eget förråd helt enkelt. Och hade smugit iväg till någon stuga för att supa. Så de hade fri tillgång till det här förrådet. Så de apterade helt enkelt dynamiten och sprängde allt sammans i luften. Och det gick väl hyfsat, men det var vissa buteljer som höll för den här sprängningen. Så de fick liksom dänga buteljer mot träden där i gläntan tills de var helt nedsölade med sprit då. Och naturligtvis luktade sprit. Men på så sätt så satte de ju stopp för lönnsupningen vid den här aktionen, och det berättas sen i den här krönikan om detta att liksom efter denna aktion så levde logen upp på nytt, för då folk såg att det här var ju något bra som faktiskt kunde sätta stopp för supandet och så.
Det var allt för denna gång. Musiken gjordes av Broke for Free och Scott Joplin. Fler avsnitt av Accentpodden hittar du på accentmagasin.se/podcast eller där poddar finns. På accentmagasin.se hittar du också de senaste nyheterna om alkohol och andra droger. Jag heter Jens Wingren, tack för att ni lyssnat.
Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och YGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent@yugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagasin.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!